Kakan Hermansson.
Yes, my love, Britta Zackari.
Vi har ju en podd som heter Ofyllt hemma.
Ja, den är otrolig, för den handlar om hemmet, men också om så mycket annat.
Den handlar om lästedianer, den handlar om kentaurer, den handlar om Realtree Camo.
Det handlar om mycket textil ibland.
Den handlar om att sälja mitt hus, att köpa ditt hus.
Det handlar om min ägglossning.
Alltid, ja. Min också.
Tack. Den heter Ofyllt hemma och den finns där poddar finns.
Hörs i podden, hej då! Hej.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Idag kommer Erik Galli hit och han har gjort ett tv-program som heter Under kniven, som handlar om skönhetsingrepp som ska gå på SVT. Och då pratar vi om den resan idag. Välkommen till Under huden, mig Kakan.
Under huden med Kakan Hermansson.
Får man säga så här att, alltså man får ju säga vad heter programmet?
Under kniven, en serie om plastikoperationer och skam.
Kort.
Mm, men under kniven kan man säga.
Under kniven är under huden. Mm. Men och då får man ändå, man får ändå prata om innehållet.
Ja, alltså absolut. Mm. Det tycker jag. För det här kommer också ut när den är släppt.
Aha, gör den. Ska vi göra det? Vi kan göra det.
Alltså jag vet inte vad, det var en fråga.
Nej, vi kan släppa det här på fredag.
Ja.
Då måste du kolla med lite PR-personer. Det är ändå bra att elda på lite. Jag har sett det om det är så jävla bra.
Ja. Ja, det är frågan om det är någonting man inte vill spoila då.
Ja, det kan komma på det sen.
Ja.
Är du journalist?
Till yrket, ja. Sen är jag inte utbildad journalist.
Nej, men du... Hur började det där? Är du från Stockholm?
Jag är från norrort, Jakobsberg.
Ja.
Och sen är jag också uppvuxen i Chile, delvis.
Hur sjukt är det?
Nej, men det är lite sjukt.
Var då någonstans?
I Valdivia i södra Chile. Söderut i Chile är ju som norrut här. Så det är inte varmt då. Ah. Utan det är typ svensk klimat. Typ Chiles Linköping kan man säga. Det vill säga not great.
Nej. Och hur gammal var du när du bodde där?
Typ, jag tror att jag var kanske 11 när vi flyttade dit. Och så bodde jag där i typ 3-4 år.
För att din pappa är från Chile?
Han är från Chile, men de har absolut ingen, han har ingen koppling till Valdivia alls. Utan han var typ så, han ville att vi skulle se riktiga Chile och inte bo typ i Santiago där det är typ så,
finns ett liv.
Nej, men alltså det var så hemskt. Jag var så okej, men nu visste inte han att jag var bög kanske, men jag var så not the best town att växa upp i då.
Nej. Är du flytande i spanska?
Mm. Och nu för tiden är den ju lite rostig då, men alltså det är ju flytande egentligen. Mm.
Med, har du en sån chilenska Linköpingsdialekten?
Men det sjuka, jag dejtade en chilenare när jag bodde i Berlin faktiskt. Och han var typ så, han bara, gud vad din spanska är pikant.
Aha.
För att han bara, vet du hur du pratar spanska, Erik? Du pratar spanska, ett, som en tonåring. För att mitt vokabulär har ju inte utvecklats sen jag flyttade därifrån.
Vad intressant.
Ja, och två, han bara, din pappa är flykting, eller hur? Och jag bara, ja. Han bara, ja. När flydde han till Sverige? Jag bara, men typ 74, han bara, ja, och du har lärt dig din spanska genom honom. Så jag pratar alltså som en tonåring på typ 60-talet.
Wow.
Alltså jag pratar så Monica Zetterlund svenska. Fast som ett barn. Alltså vem pratar så? Han var ingen, jag har aldrig någonsin hört en person prata.
Det var som jag gick i skolan med en tjej vars föräldrar hade flyttat som barn. Så svensk överklass hade flyttat till typ Schweiz på 50-talet. Och hennes svenska var ju som överklass svenska på 50-talet. Mm. Hon talade så här...
Ja, men det är typ jag, tror jag. Förutom att jag pratar arbetarklass spanska. Alltså han, för han jag dejtade pratar liksom överklass spanska.
Jag kan inte ens,
men du vet, jag är så, pratar jag typ som Kenta. Alltså jag vet inte, jag förstår inte riktigt hur jag... alltså, för jag kan inte höra mig själv utifrån heller.
Eller typ någon från Grästorp som bara...
Typ.
Ja, nog om det. Men du har i alla fall gjort massa roliga saker i ditt jobb.
Mm, det har jag gjort.
Och sen till slut... Var det du som initierade det här programmet?
Ja, Ja, det är ju... Precis, jag pitchade det här. Och det är också rätt sjukt när man pitchar typ på den nivån. För att tidigare, jag har gjort massa tv, men de sakerna som jag har liksom stått som producent på har varit så här lite mindre grejer.
Nu när man pitchar någonting... Du kan ju berätta vad du har gjort, till exempel.
Ja, men jag har gjort mycket kulturjournalistik. Så att jag har producerat liksom Kobra-avsnitt på den tiden det fortfarande fanns. Så jag jobbat...
Otroligt, och du var så ung när du gjorde det.
Ja, jag var väldigt ung när jag började göra det faktiskt. Och det var svinkul, alltså jag fick resa så mycket. Men då jobbade jag med typ Lina Thomsgård, som jag älskar. Det var där vi träffades när hon var programledare där. Men där gjorde jag så här, alltså du vet, med så roliga ämnen. För det var lite att jag tror att varför jag kunde vara så ung när jag började var att jag var typ så the token gay guy, men också så the only gay person på SVT. Så att jag typ pitchade jättemycket saker som de var så fan vad bra typ. Jag var väldigt tidig med att pitcha så ett program om transpersoner i kulturen. Det här var typ så precis typ 2014 tidigt kanske, när det typ var så inte gjort riktigt. Och alla var så, wow, det här programmet måste vi göra. Och sen direkt när vi skulle börja göra det, då var de så, oh, Erik, vill du ta det? Vill du ta den intervjun typ?
Du får representera
allt. Så det är med att jag får liksom göra allting.
Hur mycket älskar de också att du är blatt men är vit?
Nej, men alltså de älskar det så mycket. Det är liksom, jag får checka av så många boxar där. Men det ledde ju också till att jag fick göra skitmycket bra saker väldigt tidigt. Så jag har gjort så här, typ Kobra-avsnitt och så här transpersoner, om typ draghistoria. Vi åkte typ Ryssland och träffade drag queens. Vi gjorde ett skitkul program om häxor.
Det såg jag. När Lina var såg
jag. Ja, alltså det var, och hennes barn blev välsignat i sändning.
Ah, fantastiskt.
Och hon har ju ett ikoniskt barn nu. Tack vare de häxorna säkert.
Ja, säkert. Vi får se liksom om det andra. Hon har ju två ikoniska barn.
Jag vet, men han är ju inte, den nya är ju inte välsignad av dem. Så vi får, sen, vi får kul att jämföra sen.
Vi får se. Vi får göra en utvärdering.
Kul för honom.
Precis. Han får komma till podden.
Ja. Nej, men sen har jag har jobbat mycket med Jane Magnusson.
Legend.
Ja, hon är verkligen otrolig. Hon är liksom en sån tidig kvinna som tog mig under sina vingar lite. Så jag jobbade med henne på den här jättestora Bergman-dokumentären som hon gjorde 2018. Nej, men sen har jag gjort massa olika saker. Jag gjorde den här Pornfluencers ganska nyligen, som handlar om så Onlyfans i Sverige typ. Men nu då när jag pitchade det här, då var det liksom lite annan grej. För då var det så här, okej, okay, då får man presentera verkligen en så typ PowerPoint, och så får man sitta framför så de 10 högsta cheferna på SVT, och det är så Janne Helin, alltså det är alla dem. Och de tyckte, alltså nu blir det rakt av skryt då.
Men alltså, välkommen till min... Alltså det här är en timme skryt.
Ja, men gud vad skönt. Nej, men de tyckte liksom att pitchen var så bra. Så att de var så, okej, okay, vi måste ha det här. Men jag pitchade liksom extra. Det var liksom en person som hade plockat in mig. Så egentligen var alla slottar fyllda då för 2022. Men de bara, vet du vad Erik... De har olika beställare för olika genrer då. Och egentligen så pitchar väl jag generellt mot så här samhälle, kulturpersoner. Men då var det en kvinna som heter Anna Lok som är beställare
henne
för fakta.
Har jag jobbat med.
Ja. Men nu är hon beställare för faktaprogram då.
Hon var ju vår beställare för typ Bandet och jag och alltså allt med Karin och Klimper.
Ja, men precis.
Inte allt, jag ska inte säga allt, jag vet inte det. Men det var Bandet och jag.
Men hon var typ så då, hon bara, hörni, jag har faktiskt en slott kvar på fakta.
Jag bubbar om.
Ja, hon bara, vi tar det här programmet och så lägger vi det under min... Erik, du gör samma program, men vi säger att det är ett faktaprogram bara. Typ, typ lite så.
Men det var ju typ också det.
Ja, det är ju ett faktaprogram.
Åh, men liksom... så bra. Jag älskar det här programmet.
Ja, men det är... Tack, vad roligt. Det känns, alltså det är typ... Det är absolut det sjukaste programmet jag har gjort.
Ja, men det är också så otroligt naket. Ja. Alltså det är rakt in...
Literally.
Ja. Nej, men det är rakt in i ditt privatliv, i din hjärna, i din kropp. Men också en sån... Det är ju som att du får bära hela samtiden.
Ja, men det... Alltså, från början så var det ju inte tänkt så. För att jag är ju liksom en bakomperson. Alltså, jag vet hur man gör tv. Men... Och det här ämnet har jag liksom... Jag har velat göra ett program om skönhetsingrepp så länge. Men det blir ju... Jag bara, det går inte att göra det utan att outa folk. Och jag kan liksom inte sitta i så bästa sändningstid och outa olika typ svenska kvinnor som är kända för vad de har gjort. Alltså man bara, that's not great. Så jag insåg det att så här, men jag måste typ outa mig själv om jag ska kunna göra det här ämnet.
Men vad det då, alltså när du började nosa på idén med att outa dig själv, hur kändes det?
Alltså i början så tror jag inte att det kändes så mycket, för att jag, alltså du vet, man är ju så content, om man jobbar med content, då är man ju typ så,
det här
är inte, ja, och så här, det här är inte på riktigt. Alltså jag är så, du vet, om man gör typ ett, jag tänkte så här, jag gör ett program om det här, jag får då fram så som att jag gör en resa, men egentligen är det saker som jag redan har tänkt tidigare. Och så här, det kommer bli jättebra tv typ så, men det kommer inte vara så nära.
Men så kändes det ju inte.
Nej,
med
men
det här
det, nej, för det blev inte så, alltså, men det var det jag gick in i det som så här, det här klarar jag.
Men var
jag,
inte det lite som ett skydd?
Jo, men jag tror, men jag, alltså jag har aldrig jobbat med någonting där jag liksom har genomgått en resa på riktigt i ett program överhuvudtaget. Alltså det har varit så sjukt. Jag har liksom, alltså jag hade ju bestämt mig för att jag var tvungen att liksom komma ut med mina skönhetsingrepp för att kunna göra det. Men jag fattade inte typ hur alltså det är typ det bästa jag har gjort i hela mitt liv, att det här liksom ska ses av svenska folket nu. Alltså det har varit som KBT i real, vad säger man? I direktsändning. Det är inte direkt, men
det är inte odirekt heller.
Nej.
Var det jobbigast att komma ut för dina föräldrar?
Ja. Det var det jobbigaste. Det var det absolut jobbigaste som sker liksom i programmet.
Mm.
Sen på andra plats kom ju, eller kanske delad första plats kom ju liksom att det ens sänds. Såklart.
Den lilla detaljen.
Den lilla detaljen, så miljarder människor ska se det.
Men jag undrar också hur nu, jag kanske inte har sett dig så frekvent att jag är ändå bra för att tänka så, jag bara, hon har gjort det. Du skällde i och för sig ut mig precis för att jag inte hade sett hos en person nose job. Men jag tycker bara att du är snygg.
Tack.
Varsågod. Men jag hade nog inte, jag hade inte sett så mycket, men det är nog också för att man kanske inte tänker att killar håller på så mycket.
Nej, det kanske man inte gör.
Men du har ju verkligen varit besatt. Är du fortfarande besatt?
Ja, alltså jag landar ju inte i det här programmet i liksom att jag personligen kommer sluta med ingrepp.
Nej, men det är väl inte heller programmets uppgift.
Nej, alltså jag tycker det är så, alltså det hade blivit så dålig tv om man kommer så, om det hette så, under pekpinnen.
Nej. Ja, men också typ den där beautiful låten med Christina Aguilera. Det är inte den. Alltså när du ska, att du ska så acceptera dig.
Nej, precis. Eller vad tänker du? En låt som är med eller en låt som inte är med?
Jag tror inte den är med.
Nej, den är inte med. Nej. Ja, men precis, beautiful med.
Ja.
Otrolig. Nej, men precis, men så här, jag är väl besatt. Men jag är mindre besatt än när jag var 20, tror jag. Och det är intressant att bli så. Alltså det är inte som att jag inte har gått i terapi på de här 10 åren. Och det är så här, man lever ju också livet hårda. Men jag är så, jag känner mig lite snyggare än när jag var 20. Och jag är så, är det för att jag har lärt mig av livets hårda? Eller är det för att jag har opererat mig 8 gånger?
Är det också vidrigt att landa i att det har fått operera dig?
Jag vet inte. För att det är också så här, å andra sidan, ja, men då var det ju ändå money well spent typ, för mig. Även om det inte goals att behöva det.
Nej,
jag vet inte.
Och jag antar att det är ändå intressant att förstå vilket, vad som är vad liksom. Men hur många i den här, liksom, i mötet med att komma ut har varit såhär, Erik, du behöver inte.
Nej, men alltså, varenda person någonsin säger ju så. Och det är lite, på ett sätt blir jag typ lite så, jag fattar ju varför folk säger det. Fast typ också inte. Alltså jag är typ så, fast typ folk lägger ju pengar på så extremt onödiga saker hela tiden. Alltså folk är typ så, jag har målat om mitt hus. Och man bara, att du har ett hus. Grattis till det.
Du vet att jag precis har köpt ett hus, Erik. Du behöver inte shama mig för det. Jag har köpt ett hus.
Vadå för hus?
Jag har köpt ett hus i Sörmland.
Nej.
Jo, ett stort hus. Det ligger min, jag ska visa dig det, men där ligger det. Du kan kolla på det.
Oj, men det är besiktningsprotokollet som ligger där.
Ja, okay. Bland alla mina andra grejer.
Precis. Du har ju lagt fram det för att du ville att jag skulle kolla.
Nej, du ska få kolla på den riktiga, alltså den man ser bilder.
Okej, okay, ja, kul. Men grattis.
Tack.
Men i alla fall, men folk är typ så, jag ska måla om mitt hus. Och man, det är inte som att jag bara, men du behöver ju inte måla om det huset.
Fast har huset med typ så early traumas och självhat att göra?
Nej, jag vet. Nej, det har jag inte det.
Tänk på att jag är en gammal mogen kvinna. Nej, men ja. Alltså jag är... Du vet,
nej, men jag är ju inte för skönhetsgrepp. Alltså det är jag ju verkligen inte. Och det tror
men
jag...
är du emot?
Men ja, men så här, jag tycker väl, alltså jag tror så här, 99,9% av svenska folket, inklusive jag, tycker ju att det är lite dåligt med skönhetsgrepp.
Alltså, ja.
Men jag inte, så här, jag kan inte, man få leva?
Men så har jag ju känt alltid. Speciellt så har jag känt så med kvinnor. Och när man pratar om kvinnor kan man också lite prata
jag kan,
om bögar
ibland.
Jag kan
ställa upp där. Mm.
Ja. För att det är ändå lite tufft för er ibland. Nej, men jag tänker att det är... Jag försöker bara se det ur ett sånt perspektiv att man zoomar ut och bara, vad krävs? Vilken överlevnadsstrategi ska man ha?
Ja.
Hur ska man orka med det här fittlivet?
Nej, men och jag kände så här, vad vill jag säga med det här programmet?
Mm.
Och då var jag så, men jag vill ju inte komma med liksom en moralkaka. För nej. Att som sagt, alltså typ alla som ser det här programmet kommer ändå ha en uppfattning.
Ja, det är inte ett moraliskt program alls.
Nej, men det tycker inte jag blir bra tv. Alltså det för mig blir inte så bra konst. Att göra nej. Så, här får ni. Det är ju typ en fabel, alltså så med en läxa på slutet.
Mm.
Men jag ville typ så, jag vill skildra hur det är att vara människa i, alltså the year of our lord 2021 i Sverige. Mm. När det är så, okej, så här ser det ut typ. Alla de här typ utseendehetserna finns typ. Mm. Och hur hanterar folk det? Och svaret är ju så här, folk hanterar det jävligt olika.
Mm.
Alltså i det här programmet så träffar vi ju andra personer. Och de har så olika typ ingångar i skönhetsgrepp. Vissa hanterar det typ jättebra. Alltså vissa är verkligen så, vet du vad, jag känner mig snygg, jag har alltid känt mig snygg. Men jag typ vill fixa den här lilla grejen typ. Och jag hade kunnat leva utan att göra det. Men no big deal typ. Och jag tror dem när de säger det.
Mm.
Och sen finns det andra som är så... Typ framförallt jag själv då. Men kanske också den här liksom 17-åriga tjejen som jag träffar. När man är så... Ja, det blir ju också lite sad liksom, hur det blir. Och det är inte så jävla lätt.
Nej. Det där tyckte jag var så viktig berättelse. Alltså det adderade så mycket till serien.
Mm.
Att det är... det är en serie. Jag såg ju allting på ett sjok.
Fyra avsnitt.
Nej men... Att hennes liksom, också att hon inte bor i Stockholm utan att det är så här. Sen finns det ju mycket mer där att gräva i, att hon rasifieras till exempel.
Oh, ja.
Alltså man får följa med på hennes, alltså det skiljas ju så otroligt odramatiskt.
Mm.
Att hon vill ta det här beslutet, hon har jätte supportive föräldrar.
Mm.
Hur blev den sen då?
Du, hon har fortfarande inte gjort operationen. Jag kollade med henne här om veckan bara. Av typ, jag kommer inte riktigt ihåg vad hon sa, men typ så här, någon rent logistik tror jag. Hon började plugga någonstans och så började hon tvungen att liksom prioritera det. Så hon ville fortfarande göra det, förstår jag det som.
Wow. Vad kostar den näsa?
Det kan ju skilja jävligt mycket. Min första näsa kostade 31 000. Och det är liksom en billig näsa. Och min andra näsa som jag har gjort nu, den kostade 75.
Men då är det för att du har gjort två ingrepp egentligen.
Ja, det blir, nej, alltså, ja precis, det blir dyrare andra gången.
Ja, men också för att du tog ju ben från någon annanstans i
precis,
kroppen.
Precis, det är ju en mer omfattande operation.
Var, revbenet? Mm. Nej, jag får kolla var.
Vart fan är det? Där.
Nej.
Jo.
Och de liksom gick in och såg av en liten bit?
De har liksom tagit bort typ tippen på ett revben. Som de har liksom sedan hackat ut bitar och stoppat i.
Och de kunde inte ta plast eller något annat. De har kommit på att det här var det bästa.
Mm, det finns, jag tror att det finns kirurger i världen som använder silikonimplantat.
Har testat i halsen och det visade sig.
Nej, men man kan göra silikonimplantat som hård plast typ. Men jag tror att det är lite kontroversiellt om det. Jag tror att det kan liksom stötas bort eller något sånt där. Jag vet inte riktigt.
75?
Mm, det är ju saftigt. Men det är inte den, alltså... Det finns kirurger som första gångs näsa i Sverige tar liksom där omkring. Och åker ut typ till Storbritannien eller något. Då kan det verkligen gå upp i så här 100 000 lätt för en första gångsoperation.
Hur omfattande är en näsoperation? Man börjar med att liksom få en konsultation, antar jag.
Mm. Man går på konsultation först och då snackar man om vad man vill och så. Och sen vissa kirurger gör typ en sån 3D-simulering eller en typ en Photoshop.
Mm-hmm.
Men vissa gillar inte att göra det, för att jag tror att många som går dit kanske inte är så smarta som jag. Så att när de får se en Photoshopad bild, då tror de att det är en garanti på att det kommer bli så typ. Så vissa vill inte göra det. Men ja, men sen så får man väl tänka lite och sen kan man boka operationen oftast. Det kan gå ganska fort. Och oftast sövs man, men jag, min första, det var också därför jag var så billig, jag var inte sövd, utan jag var sederad, som det heter.
Nej.
Så att man blir typ sövd, alltså man är typ roppad, men jag vaknade under operationen.
Nej.
Jag vaknar, och då, man har ju någonting liksom på ögonen, alltså man är ju riktigt bort, man är ju liksom svinhög på någonting. Men jag vaknar av att jag ligger ner och känner att nu gör det pissont i näsan. Och det är bara någon som bankar typ.
Nej.
Jo.
Nej.
Men du vet, jo, men jag, grejen är att jag är så typ hög på någonting. Att du vet, jag är så, notera det, men jag är så, det är helt lugnt. Det är helt lugnt. Så jag säger till, jag bara, nu är det ganska ont. Och då kommer en sköterska som bara klappar mig på armen och är så här, gud vad bra att du säger till, vännen, då ska du få lite mer lugnande här. Och sen så får jag någonting och då däckar jag igen. Så det hände.
Det... Och behöver gråta.
Men när det var 0% traumatiskt, obs, för mig. Det var liksom
helt stört.
Nej, men alltså du kände inte de drogerna de hade pumpat mig full med.
Nej.
Det var liksom, jag var verkligen så,
det kanske var värt 31 000.
Du, alltså jag har ju skojat om det. Att
det var typ en dillig trip.
Nej, inte, alltså inte så, men inte just den gången. Men det var någon gång när jag typ inte mådde så bra i en period.
Ja.
Och jag opererade mig, och då var jag så, jag sov jävligt dåligt. Och jag var så, gud, det är typ värt att få betala de här pengarna bara för att få sova. Alltså det är så jävla skönt. När man vaknar, man är så, gud vad jag har sovit gott.
Och har blivit lite snyggare typ.
Förhoppningsvis.
Men alltså, för det som jag tänker, att jag är så himla rädd för det här med att bli sövd.
Mm. Ja, många gör det. Förlåt, jag fick lite glöggmix i munnen. Ja, men det kan ju inte, det är väl säkert en, det kan, det, är, det finns ju en risk.
Ja, men det tyckte inte du var obehagligt.
Nej. Alltså risken i sig är ju liksom minimal. Verkligen minimal. Annars hade det ju liksom, det är inte så att folk dör kors och tvärs.
Nej.
Med tanke på hur många operationer, alltså alla möjliga operationer som genomförs.
Jag bara tänker att man kanske inte tänker helt realistiskt, utan man bara, uff, vad läskigt att bli sövd.
Alltså det, är så, det som är, jag har ju uppenbarligen en liksom extremt normaliserad bild av ingrepp, uppenbarligen. Mm. Inklusive liksom sövningen. Men det som händer varje gång man ska sövas, även för mig, är att när man lägger sig där på liksom operationsbordet.
Och mår.
Nej, alltså då mår man, då, man är helt som vanligt. Och så får man typ den här syrgasmasken där man blir sövd i typ.
Ja.
Exakt de sista typ 60 sekunderna,
ja.
Då får man ju så här, okej, om jag dör i det här nu,
ja.
Då är det här mina sista 60 sekunder.
Ja.
Det känner man ju,
ja.
Då har man ju puls ändå.
Och så vaknar du upp.
Då vaknar man och då är man så, I made it.
Gud vad skönt. Under huden. Vad tänker du är orsaken till att du liksom har velat förändra ditt utseende så mycket? För jag menar, du är ändå liksom en, alltså, du är ju jättesnygg. Du kanske var fulare innan, vad vet jag, men...
Ja, men jag har ju aldrig varit liksom, det har ju aldrig varit liksom ett problem hur jag såg ut.
Nej.
Alltså, objektivt. Nej, jag tror att jag, dels så har jag typ en sida som är lite så... liksom lite aspigt perfektionist.
Mm-hmm.
Men det hänger nog ihop med annat också. Men så här, det är typ skitjobbigt att ge mig en julklapp typ. För ger man mig en typ en pepparkvarn, då är jag så, tack. Men så har jag kanske redan kollat på en pepparkvarn som är finare, och då kommer jag aldrig vara nöjd förrän jag har den typ. Och det kanske finns något
fitta
i det här. Jag säger kanske inte det till personen.
Nej.
Men jag tror framförallt att jag mådde jävligt piss när jag var liksom liten.
Mm.
Jag bytte skola typ 11 gånger eller något, grundskola.
För att du mådde dåligt?
Nej, det var lite kombinerat. Men alltså, mina föräldrar flyttade runt på mig ganska mycket från olika skolor. För det var lite så, vi flyttade på den mobbade viben. Kombinerat med att vi flyttade till Chile och tillbaka. Alltså sådär, det var blandat.
Är du ensam barn?
Nej, jag har en lilla syra.
Hur mycket uppmärksamhet får hon i er familj?
Hon, ja men, ganska mycket tycker jag.
Skönt.
Men det är liksom i kombination med att jag insåg att jag var bög.
Mm.
Jag tror att jag blev, i och med att jag blev så uprooted så mycket, så blev jag väldigt stressad och var så här, jag har inga vänner. Kommer in i en ny typ klass. Och direkt måste jag så här, okej, skanna av, hur ser liksom makthierarkierna ut, hur ser dynamiken ut, var vill man vara och var vill man inte vara.
Men det där är ju verkligen en så överlevnadsstrategi som många hbtq-personer har.
Ja.
Och andra minoriteter.
Ja.
Att man blir sån inkännande, men det är ju också stress alltså.
Nej, men det var ju fruktansvärt.
Ja.
Och det blev ju bara värre och värre, för att jag, alltså jag ble, tyvärr så var jag inte så, jag var inte tillräckligt bra på det. I'm sorry to say, alltså jag kan typ förstå varför jag var lite mobbad. För att för varje skolflytt så blev jag typ mer och mer så out of touch med typ, alltså du vet, jag var bara inte cool. Tyvärr, för mig.
Men är det inte så att de som är coola nu, alltså vi,
tack, jag tar lite,
ta lite mer i hjärtat. Nej, men liksom var, alltså det är väl ganska många som inte var cool, cool när man, jo nej, det finns också många som var coola,
nej, alltså
när
det
var
finns
små.
Verkligen, det finns det också faktiskt.
Ja, men, det, men jag tänker vi som har liksom fått kämpa lite, alltså jag var ju ett freak. Och ändå var jag bästa kompis med den populära tjejen i skolan som var ett år äldre än jag, men jag var ett freak liksom. Och alltid känt mig, man kanske blir, man blir sökande också på ett annat sätt när man är hbtq såklart.
Men alltså det har ju absolut, alltså så här, jag, man blir ju en achiever på ett annat sätt. Alltså oavsett vad man pratar om, men så här, jag vet ju att jag typ är jävligt så, vad ska man säga, driven. Och det, även om det kommer ur en så här jagad grund, så är jag också glad för det på något sätt.
Ja, det är ju framförallt vad det är liksom.
Det var det. Men i alla fall, jag tror att jag blev, alltså det där satte spår. Och jag blev framförallt också kombinerat med att sen att jag kom på att jag var bög. Man bara, oh, nice, typ, det också.
Jag vet, exakt så kände jag.
Man bara,
ska man ha det också?
Och du vet, jag hade liksom aldrig problem med min sexualitet överhuvudtaget. Det kändes helt naturligt. Men jag var bara så, jävlar vad det här inte är fine att säga till någon. Och man blir så typ, man blir så jagad och man blir så bra på att typ så ha tusen lager mellan där man egentligen är och bara vad man projicerar ut.
Alltså egentligen är det här bara kanske det mest naturliga.
Ja, ja, jag tror att det är en så här,
att du skulle hålla på med de här ingreppen.
Men jag tror liksom att jag blev lite besatt av att så här, på alla sätt jag kan försöka vara perfekt och så här, på något sätt, alltså jag tror att det handlar någonstans om att så här, bli älskad faktiskt. Att så här, dålig självkänsla typ, och känna så här, vad har vi för objektiva värden som jag kan investera i typ, eftersom det inte finns en så stark känsla av egen värde, så kanske man kan ha andra värden då. Så att,
men vilket är sjukt med dig, eftersom du är så alltså så supersmart, rolig, alltså en väldigt omtyckt person, har jättebra karriär. Men alltså jag förstår 100% att det där inte är liksom, det där räcker inte till. Man vill ha någonting annat.
Ja.
Man blir liksom inte nöjd.
Men sen är det också så här, det här är ju också bara en så hobbypsykologanalys av det här, men det är min bästa teori, för att jag kan inte, alltså jag har suttit och tänkt på det idag senast här. Vad är det man egentligen, vad är det jag vill åt då? Alltså med, alltså visst, även om vi säger att det går att bättra på hur mycket man vill. Säg att alla ingrepp man gör blir jättebra. Det är så här,
alltså till slut så kommer du.
Nej, men visst, till slut blir det inte det. Nej. Men ändå, så här, även om det var så, men vad ska jag med den här adderade skönhetspoängen till? Ingenting, alltså jag vill inte åt någonting.
Nej, precis, och när man adderar de här skönhetspoängen så adderar man ju också en normalisering av att det är det som räknas, typ som när man shoppar mycket, vilket jag har gjort. Till slut känns det ju bara helt tomt.
Ja.
Alltså vad liksom, du har inte gjort din sista operation.
Nej, det tror jag verkligen inte. Nej. Att jag har.
Men är du inte, för att jag är så här rädd. När jag var 12 var det som att då kom jag hem varje dag efter skolan och så ställde jag mig i spegeln och så kollade jag min näsa. Då hade jag inte riktigt vuxit i min näsa.
Nej, för kan, du har inte gjort någonting med den.
Alltså nej, Erik Ali. Jag har verkligen inte gjort någonting med min näsa. Jo, här har min son typ brutit den, tror jag. En eller två gånger, men det var inte till det.
Va? Förlåt, men vad, aggressionsproblem?
Skallning.
Okej.
Mm. Alltså inte att han har tagit tag i mig så, utan han har skallat med bakhuvudet.
Okay. Mm.
Alltså som barn, han är ju ett aktivt barn, ja, som du förstår eftersom jag har fått honom. Nej, men jag ville då operera näsan och skulle börja spara till det. Sen bara, nej, det kommer jag aldrig få ihop till. Sen kommer jag ihåg att jag bara, fuck det här, jag orkar inte. Jag orkar inte hata mig själv längre för mitt utseende.
Nej.
Och då har det verkligen hjälpt, tror jag, att jag har varit i en sån, du vet, krustfeminist crew. Så att man har varit så här, ja, ja.
Men det kan du göra. Men tänkte du på det i första avsnittet? Att den här tjejen som vi träffade då, Tessa, att hon typ kommer från det sammanhanget. Tänkte du på det? Hon som har liksom, hon som är så plastikguru typ. Alltså som plastikopererar sig, har gjort jättemånga operationer, som är med i första avsnittet.
Ja.
Hon kommer ju, det är ju med i avsnittet. Alltså man får se lite bilder på henne. Det var ju ett sånt, alltså typ så liksom lox sammanhang. Det är ju typ,
du säger lox, ja.
Förlåt, men jag är så, jag vet inte vad man får säga längre.
Dread.
Får man säga det?
Och då, för att dread är ett rasistiskt... Okej, okay, lox. Okay,
Kakan, titta på mig. Ser jag svart ut?
Nej, men lite latino.
Nej, det slutade. Det gör jag.
Just det. Okay.
Jag har bara sett det här någonstans och kände...
Men vi säger lox.
Alltså, jag vet inte varför man ska säga det. Det är helt ärlig.
Det är för att dreads är dreadful. Alltså, det är väl därför.
Okej. Okay.
Två vita diskuterar. Välkommen till den podden. Jo, men... Ja, precis, just det, ja, men hon var ju, alltså tänk så blir det som henne.
Ja.
Kan du se liksom likheten mellan er två?
Ja, det kan jag. Framförallt så, hon är ju liksom, hon är ju verkligen en så här, alltså hon är verkligen en guru. Alltså folk hör av sig till henne.
Är hon som Pixie Fox?
Jag kan inte svara på det, för jag har inte träffat Pixie.
Nej.
Hon har ju gjort miljarder ingrepp. Men Tessa är ju väldigt, väldigt insatt. Alltså jag bad henne om råd när jag skulle göra min näsa.
Mm.
För att jag bara, har du hört talas om den här kirurgen? Mm. Hon bara, ja, självklart, jag vet många som har... Alltså du vet, hon kunde verkligen... Hon åker liksom land och rike runt medvetet. Alltså hon är så, om jag skulle lyfta halsen, då skulle jag göra det i Köpenhamn, för där har de just den här... Alltså du vet, hon är så bra.
Mm.
Och det kan jag ändå relatera till den så här nördigheten.
Mm.
Och så här, att hon ser det också som ett intresse. Och det
typ
kan,
som jag och min hudvård.
Ja, och det kan ju vara det också.
Mm.
Alltså det kan ju vara både och. Det kan vara så här problematiskt på ett sätt. Och samtidigt vara så här, det kanske är det som är lite synd för mig då, att så här, en av mina största hobbys är också kanske lite så här problematic för mig. För att det är också, men alltså Kakan, det är också så kul att så här, man typ meckar med sin bil. Fast bilen
det.
Var man själv.
Jag vet, men jag
alltså,
fattar
alltså, det är så roligt. Och man är så... Alltså jag kan ju ibland sitta och researcha ingrepp som jag inte ens är intresserad av att göra själv.
Nej.
Alltså man bara, wow, typ det här ingreppet har kommit nu. Fan vilket sjukt.
Spännande.
Ja, typ.
Men är du så, säg nu ärligt, att du kollar på folk och bara, det här hade du kunnat göra.
Nej, det gör jag inte. Alltså jag är ju...
narcissist.
Jag tänkte precis säga det. Mitt skönhetsintresse är ju väldigt narcissistiskt. Ja. Alltså jag tycker ju inte att andra...
Alltså det är typ som en anorektika bara mest bryr sig om sig själv.
Mm, alltså jag säger inte att det carries over i andra delar av mitt liv. Jag säger inte att jag är narcissist, obs. Men jag menar...
Nej, för det tycker jag inte du är.
Nej, men det är jag inte. Men jag... Alltså så här, det jag tycker är snyggt i andra, om man tittar på liksom mina ex, typ. Det är ju liksom inte så här picture perfect personer.
Nej.
Utan jag blir attraherad av det som alla andra blir attraherade av. Alltså så... En karisma. Hur man rör sig i ett rum. Hur man tar rummet. Hur man typ bekräftar mig. Alltså,
missbruksproblem.
ja.
Precis.
Ja, precis.
Vi andra blir också attraherade av det ibland.
Ja. Precis, jag är så, hur många substanser tar den? Det är så snyggare. Men typ. Men så att det är inte alls nej, jag tittar inte på andra och tänker så. Däremot så är jag ju väldigt bra på att se om folk har gjort saker.
Ah. Just det. Men du vet ju redan att jag inte har gjort någonting.
Ja.
Eller jag har gjort lite botox. Här, men det är ju borta nu. Jag har gjort botox i mina käkar, för jag, nej, fan, jag är så tråkig. Men också
jag tänker ju alltid, det är ju för sig en grej. Alltid när folk säger så här, jag har gjort det här på grund av att, men jag tänker ju att du ljuger. Eller jag känner ju att du ljuger. Att du har gjort det i käkarna på grund av något estetiskt typ.
Ja, men det tror jag inte man kan göra.
Nej, jag tror inte heller det. Alltså jag bara menar, alltså, det, min magkänsla varje gång någon säger det, ja, att jag bara, ja.
Typ att man gör botox för att man har ont i huvudet.
Precis, ja, precis. Exakt.
Nej men här var ju, blev, det är ju inget skulpterande. Det är rakt in i käken, alltså jag var så rädd. Två sprutor här, två sprutor där. Bästa jag gjort i mitt liv.
Och det, men när gjorde du det då?
Ja men nu har det gått ut. Jag märker det för att jag biter liksom.
Men det är en stressgrej typ.
Gud ja. För att jag gick, jag är så tråkigt, men jag ska ändå berätta hur det började. Jag hade en fraktur i min tand. Jag hade bitit, alltså stressat sönder tanden. Då fick jag göra det. Och då gjorde jag det hos min tandläkare. Bara på Nytorgstandläkaren. Och hon är ju otrolig. Och
Sara, älskar.
Har du gått?
Jag har verkligen gått.
Jag har också gått. Nej men hon är fantastisk. Jag har gått. Hon är så jävla bra.
Hon är toppen.
Men, och jag menar mina läppar. Och hade jag gjort dem, hade de ju inte sett ut så här. Alltså om jag hade haft...
Du hade ju absolut kunnat ha gjort läpparna. Nej, du har ju liksom otroliga läppar.
Ja, men de läpparna, kolla här. Jag har ju naturlig lipflip.
Ja, gud, det har du verkligen.
Och det har jag gjort en gång. Jag har gjort en lipflip.
Det gör så jävla
ont. Det gjorde så jävla ont.
Alltså det är sjuka. När folk tror ju att just plastikoperationer gör ont. Och jag är så, nej. Alltså, du är ju sövd. Och när du vaknar, då har du typ inte så ont.
Alltså, nej, alltså lipflip.
Nej, alltså det är det ondaste jag har haft i mitt liv.
Och ingenting hände, för att jag har redan en sån här läpp.
Ja, nej, men jag testade det hos Sara då faktiskt. Och hon typ, hon bara så, kan vi inte bara prova det, Erik? Och jag bara, jo, det kan vi prova, absolut. Det gjorde så fucking jävla fitt ont. Och alltså, fick inget resultat alls.
Nej, men jag tänker
behöver att, inte jag det heller. Det är ju inte det heller. Men...
Nej, men jag tänker att, har du gjort fillers läpparna? Nu?
Alltså jag gör ju det i, jag tror att jag kanske gjorde det i februari.
Ja.
Så snart ett år sedan.
Ska du fylla på då igen?
Nej, alltså jag, det håller ju mycket, mycket längre än man har trott fillers. Så det kan man verkligen, det kan lyssnarna där ute ta med sig. Att många kliniker säger ju så här, 3-6 månader, kanske upp till ett år. Men så här, du behöver kanske fylla på varje år. Det stämmer inte. Nu är det fler och fler liksom som kollar det här på riktigt. Som så här, gör typ magnetröntgen på folks ansikten. Och är så här, 3 years later, the filler is still there typ. Och det märker man ju på, jag tror att många, alltså i alla fall en del tjejer typ pliktskyldigt går tillbaka. De här klinikerna vill ju sälja mer.
And it's a look.
Och de får mer och mer. Och det är för att man bara, vet varför det? Det är för att den är kvar.
Men också...
Och så kan det flytta sig.
Ja, man blir också blind för...
Ja, det kan man bli.
Men jag tycker att de flesta som gör fillers, om man inte gör lite taget, att man får ju bara en läpp typ under eller över.
Ja, men det kallas ju när den migrerar.
Nej.
När det flyttar sig. Och det är för att vävnaden tål ju bara en viss mängd innan den liksom... Vad ska den göra? Ska den sprängas typ? Den gör den inte, utan den bara släpper ut lite hit. Så det finns ju en gräns för hur mycket man kan göra. Och det borde ju folk verkligen ta med sig. Och vill man ha större resultat på läppen, då får man typ göra ett läpplyft.
Vad är det då?
Det är när man skär bort pyttelite hud här ovanför, alltså under näsan. Och så lyfts liksom läppen.
Det har en bekant med mig gjort.
Och det blir ju jättebra. Då får man ju liksom en större läpp utan att den ser, vad ska man säga?
Men då exponerar man ju också tänderna.
Ja, men man kanske beror på hur mycket man gör. Ja, men det där var ju inte så fint heller, det som du gör nu.
Så då?
Ja, men...
jag vet. Alltså,
jag har sett fina resultat.
Du har sett finare också. Nej, jag tror det skulle inte se klokt ut. Alltså, vad fan? Jo, jag frågade dig häromdagen. Jag funderade på att göra en profilo. Och då sa du, vi får ta det.
Nej, men så här, det är ju som nya grejen. Men jag är ju väl... Så här, man kan typ vara... Alltså, man kan vara branschkritiskt och ha ett kritiskt öga och ändå typ gilla det här. Och jag är så, okej, nu det de verkligen kränger, det är ju Profilo.
Berätta för lyssnarna vad Profilo är.
Profilo är hyaluronsyra, det vill säga samma ämne som i fillers. Men i en filler så är den korslänkad, vilket betyder att, det här blir väldigt tekniskt, men så här, molekylerna sitter liksom ihop. Och därför är det typ en gel och den stannar på plats. I läppen, säger vi.
Okay.
Den sitter ihop. Men den här hyaluronsyran är inte korslänkad. Så att den bara flyter ut som en typ... alltså som en tjock serum eller precis. Någonting.
Och hyaluronsyran binder ju då vätska.
Binder fukt. Och det är egentligen är ju en jättelösflytande filler. Alltså typ urvattnad. Så tänker jag på det i alla fall. Och den sprutar de in överallt i ansiktet. istället för på vissa delar. Mm. Så den syns ju inte. Nej. Utan de säger att den ska ge fukt och den ska ge lyster och sådär. Men, och det kanske den gör, det säger ingenting om. Men det jag säger är, det är ett ganska nytt ingrepp. Och jag tänker, min spontana känsla är, det där kan inte hålla speciellt länge. För att ju mer korslänkad den är, desto längre håller den. Eller liksom, mer trögflytande fyller den är. Så typ som riktigt tjock fyller som man gör kindben med, den håller ju längst. Mm-hmm. Och jag bara känner, det här måste ju vara typ som vatten som man sprutar in. Och jag blir lite så, fan vad mycket pengar de måste tjäna på att lägga in det här ovanpå alla andra fyller som de här personerna gör. Så för mig, jag skulle gärna prova det någon gång för att se. Men jag undrar om det inte kan vara lite så att folk går dit och känner, gud vad fint det blev, för att man bara kände att någonting hände. Mm-hmm. Jag vet inte.
Jag har sett så sjuka, alltså man har ju sett så mycket resultat före och efter bilder.
På profiler? Ja. Ja, men det kanske funkar.
Ska säga vad jag är rädd för. Det är att jag inte ska se ut som mig själv. Alltså, och jättemånga vill ju inte det, men jag vill ändå se ut som mig själv. Alltså jag har bara tänkt så här, jag kommer nog aldrig göra någonting.
Men jag tycker det där är så intressant filosofiskt typ. För så här, vad är det att se ut som sig själv? Alltså, ja. Så fort du ändrar på någonting, då ser det ju mindre ut som dig. Alltså jag lägger ingen värdering i det. Men det är så många som går till en plastikkirurg och typ ska göra näsan och som är så, men jag vill fortfarande se ut som mig själv. Och man bara, ja, fast då, vet du vad, då finns ett jättebilligt sätt.
Och det är
att inte gå dit. Och liksom om du ändrar det så här, då ser det inte ut som dig själv längre, lite grann.
Ja.
Det är som att man inte vill vara ärlig med det med sig själv. Eller
ja,
jag fattar inte.
Det är intressant, men jag, okej, så här är det nog. Jag vill verkligen bara bli lite snyggare. Jag vill inte förändra mitt utseende.
Nej, precis. Jag, alltså varje gång, men det är det som är grejen, det är det du är rädd för, typ som med mig. Alltså varje gång jag gör en sak, så det är inte som att jag gör så helt sjuka. Jag går inte till en kirurg som, och ber dem om något extremt resultat. Utan jag går dit.
Alltså det är det ju ändå, gör näsan och fila ner och fil.
Ja, men liksom varje enskild grej.
Nej.
Är ju inte som att den radikalt förändrar hela mitt utseende.
Nej.
Men efter liksom 8 ingrepp, nu börjar det ju kanske bli lite att så här, om jag kollar på bilder på mig från typ 20... gud, vad är det för år? 2010, säger vi. Det är i och för sig länge sedan. Men då
när
är det
gjorde
så,
du din första då?
Jag tror att jag var 23 när jag gjorde den. Och nu är jag 30.
Vad var det då?
Det var min panna.
Också helt sjuk första grej att göra. Hur besatt var du av din panna?
Nej, men jo, men jag var nog ganska besatt av den faktiskt. Ändrade mig mitt i meningen där.
Men stod du ofta så framför spegeln och bara gluttar och tänker och utvärderar liksom?
Inte så ofta längre. Jag har blivit, alltså jag är verkligen, jag tycker verkligen att jag är sundare. Men ofta kan det ju bli triggat. Alltså jag har ju känt mig i alla fall väldigt ofta ful. Väldigt ful och verkligen så här, alltså det här känner ju alla igen sig.
Men har att, du vet, sån där BDD?
Ja. Jag tror inte det. För att jag känner folk som har det och de har ju verkligen, alltså de är så, jag har tagit bort alla mina speglar, eller du vet, de går i terapi för att de mår så dåligt när de går ut, utanför dörren. Så är det inte för mig.
Nej.
Men däremot så tror jag ju inte att jag gör mig några tjänster om jag ofta känner mig ful. Och, alltså det är ju som att jag anti-KBT-er mig med det. Alltså det jag säger till mig själv, typ, om man tror på KBT, är ju så här, jo, men det här är ändå viktigt, typ. Och det är viktigt att du fixar det här, typ. Men jag tror inte att jag har diagnosen BDD, det tror jag inte.
Nej.
Under huden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
Jag är också lite så här, jag vet inte riktigt vad jag kommer få för reaktioner på Under kniven. För att
jag tyckte liksom inte att det var så... Jag tror det är ju ett väldigt ödmjukt program. Mm. Och väldigt så... Vad ska man säga? Det är lugnt på något sätt. Mm. Det är en väldigt lugn, det är en lugn stämning.
Det är en lugn stämning, men...
Och man hejar ju typ på dig när du ska berätta det för dina föräldrar. Och...
Jag vet, men jag tänker mer så här... Den kritiken fick jag typ av Ekis efter Pornfluencers, som hon ju är med i. Och den handlar ju liksom om OnlyFans och så här... Bilden som målas upp i den dokumentären är ju inte att OnlyFans är bra.
Nej.
Men hon var ändå väldigt kritisk till den efteråt. Mm. För hon tyckte att så här, bara sättet vi typ hade... Jag ville typ så visa... för att kunna förklara varför så många typ unga tjejer skaffar OnlyFans, så var jag tvungen att i början visa liksom appealen med det. Att så här, Beyoncé rappar om det i en låt. Alltså de här artisterna går med och de är ju typ köpta för att skapa en så här sexy image. Bara av att typ så ljudsätta till den låten. Hon tyckte så här: du förväntar dig att folk ska vara lika smarta som dig, Erik. Här kommer det sitta en massa 15-åriga tjejer som kommer bli typ reklam. Alltså typ så. Och det är lite svårt att argumentera emot. Det kan ju vara så, men det blir också väldigt svårt då att göra någonting, tycker jag då.
Men det är också väldigt mycket alltså man måste ju som journalist eller konstnär, whatever, få vara en alltså berättande röst utan att för den delen behöva ta hela det ansvaret.
Ja, precis. Men det är ju en diskussion då. Och lite samma grejer jag undrar med det här. För att så här, i underkniven, jag tror inte att någon kommer, alltså någon rimlig person kommer se den här serien och gå därifrån och känna, gud vad de romantiserade skönhetsingrepp. Alltså det gör man ju verkligen inte.
Nej, jag tycker inte det finns något romantiserande.
Nej, men faktum kvarstår ju att så här, jag är
snygg och
typ en snygg person som i det här programmet i alla fall, mitt liv ser ut som att det jag gör i mitt liv är typ att jag sitter på olika underbara terrasser och dricker vin typ. För att det är det jag gör i det här programmet. Och så här, ja, det kanske bidrar till en normalisering också då. Även om jag... Alltså jag vet inte.
Men
det blir,
tycker
men
du att det är jobbigt att få kritik? Är du en sån person?
Ja, jag tycker det är svinjobbigt att få kritik. Mm. Men ja, det är väl bra också. För att jag menar, jag lyssnar ju på den.
Mm. Nej, jag tycker... Jag är så jävla härdad.
Mm.
Men jag har ju fått kanske inte bara kritik utan så mycket hat.
Ja, men alltså jag tänker så här, om du hade... Alltså, hade inte du fått så jävla mycket skit om du liksom plastikopererade dig?
Jo, det hade jag nog. Men kanske mer för 5 år sedan.
Ja.
Alltså men nu finns det ju så himla många. Men en av våra mest... Massa av liksom stora svenska feminister. Eller stora feminister i Sverige är ju mer eller mindre opererade eller har gjort ingrepp.
Mm.
Absolut. Men jag tror också att så här, vad en feminist är helt annorlunda nu än för 10 år sedan.
Mm,
när
sant.
Jag blev en offentlig person liksom. Mm.
Men inte att förglömma, för det har varit jävligt intressant att liksom, jag har ju pratat med väldigt många personer om skönhetsingrepp sen jag började jobba med det här programmet. Både som bakgrundsarbete men också bara så här, att man pratar om vad man jobbar med typ på en middag. Jävlar vad mycket kvinnohat det finns bland alltså personer som verkligen är personer som man som borde ha typ en så här en sund människosyn typ.
Du menar att den kommer fram när man pratar om
hela,
det
hela tiden. Alltså du fattar inte hur många typ alltså kvinnor med bra jobb, framgångsrika kvinnor, snygga kvinnor och alla andra kvinnor också som jag träffar som verkligen så här typ bara, men Gina Viravi, du Erik, jag måste bara fan, vad fan har hon gjort med sin näsa? Alltså hon ser ju inte
men också så rasistiskt.
Ja, och du vet, och bara, men varför vill man göra sin näsa sådär? Alltså det ser ju inte klokt ut. Eller så här, ja men jag vet inte. tusen andra liksom exempel på folk. När jag är så det är som att man plötsligt är det typ som 1995 igen. Alltså bara i sättet man pratar om det. Det är det ena.
Det är på det sättet man pratar om typ Fröken Sverige.
Ja, men precis. Och det är det ena. Men det andra är att jag typ ofta tycker inte jag att folk har, alltså, objektivt rätt. Alltså ofta tycker jag att de väljer ut valfri kvinna som kanske har gjort någonting. Och sen så pratar de om henne som att hon ser ut som Michael Jackson typ. Och jag bara, förlåt, men jag är ändå en plastiknörd. Och jag tycker ofta inte att det stämmer. Utan jag känner bara, de är så här, vad har hon gjort med sina läppar? Och jag typ kollar och bara,
det är lite fillers.
Alltså, men det kan vara fillers.
Ja.
Det skulle också kunna vara så att hon såg ut som när hon var ung. Men hur som helst tycker jag typ att det ser helt okej ut typ.
Alltså, men jag tror att det, för nu är ju liksom skiljelinjen mellan, alltså det som jag tänker på 90-talet och innan, alltså fram till 90-talet, det luckrades upp efter det, är ju så mycket, mycket vi och dem. Det var Hanna Graf och Pamela Anderson, det var hororna som attraherade män. Och det fanns ett kvinnohat och en svartsjuka. Men nu är det så uppblandat liksom. Och var och varannan, i alla fall här i Stockholm, och mina väninnor har ju gjort ingrepp. Vissa har gjort brösten och många säger nog inte heller vad de har gjort, men
nej, det gör de inte.
Är det så? Är det vanligt att man inte berättar?
Ja, alltså jag tänkte säga att du anar inte, men det gör du säkert, men liksom,
nej, jag tror inte jag gör det faktiskt.
Nej, men okej, men om vi, alltså, så här, att prata om sina skönhetsingrepp, det hänger ju ihop med, alltså, finkändisar skulle ju aldrig prata om sina skönhetsingrepp. De enda som pratar om sina skönhetsingrepp är ju fulkändisar.
Alltså de som kommer från arbetarklassen.
Ja, alltså, och det hänger ju ihop med att när du går till en plastikkirurg, om du kommer liksom från överklass och ska göra tuttarna typ, då så kommer du ut därifrån och ett är du pinsmal. Och då har du typ inga bröst.
Nej.
Och du kommer ut med ett par små, smakfulla, runda, snygga bröst.
Ett par överklassbröst.
Och man, det enda som skulle kunna give it away är att så här, för hur smal den kvinnan är så har man typ inga bröst.
Nej.
Men de ser absolut, man ser inte.
Nej.
De är bara så smakfulla. Men,
jag har sett dem.
Ja, jag har sett dem, ja. Men kommer du typ från liksom, jag vet inte, Eslöv. Då är det så, jag har fan sparat ihop de här 50 papp. Nu går jag och jag ska få mig ett par snygga stora bröst.
Jag ska inte ha en C-knipa.
Nej, och det är typ, precis, och det är så här, det är typ, jag vet inte om det är status eller vad man ska säga, men så här, det finns andra ideal. Och då är det så här, ja, i Paradise Hotel, det är inte som att de tjejerna, det är inte som att de har gått in på kliniken och bett om att få ett par naturliga bröst.
Nej.
Och kommit ut och bara, vad i helvete? Alltså de har ju fått det de bad om.
Vad fan är det här?
Nej, så att de pratar ju om det.
Men det är ju verkligen ett sånt, De där kvinnoidealen högt upp i liksom, alltså, de klasstillhörigheterna.
Men kollar du på liksom Hollywood, alltså så här, säg, nu tar jag någon som jag inte vet om då. Säg Alicia Vikander till exempel. Jag känner inte henne, vet ingenting om hon har gjort någonting. Men säg att hon skulle ha gjort någonting, vilket är väldigt vanligt ändå bland liksom kvinnliga skådisar och manliga nu för tiden. Hon skulle ju inte säga det.
Nej.
För att det anses ju inte fint.
Gud, vilket bra exempel. Men jag tycker också att det är någonting som jag förstod då ganska tidigt i mitt jag är besatt av före- och efterbilder. Men att alla liksom Hollywoodpersoner gör näsan.
Alla.
Och varför gör de det?
Nu för tiden gör ju väldigt många det extremt tidigt. Alltså, för att den nya strategin, om man liksom kommer från en rik familj eller typ har så stage parents, det är ju att gör man det tidigt nog, då finns det ju inte ens förebilder. Alltså då kan man ju bara skylla på att den inte ens hade gått in i puberteten. Så att många gör ju typ en nose job när de är alltså 14-15. Samma
alltså,
sak
det är
som
så
att
sjukt
nu,
att
förut var ju ansiktslyft en grej som man gjorde kanske när man var liksom 40-50 i alla fall. Inom Hollywood typ. Nu har man ju uppfunnit, nu finns ett nytt lyft som heter ponytail lyft. Som görs, alltså när man är i 20-årsåldern. Som är typ det som Gigi Hadid har gjort förmodligen. När man drar som en ponytail bara. Så att det
Bella.
Så här, dras, ja, verkligen. Som att det dras upp bara så att ögonbrynen
men
åker upp.
Men inte det fillers?
Nej, det de har gjort går absolut inte att åstadkomma det med fillers. Alltså då hade man ju haft så två stora bollar i huvudet. Alltså det tror jag verkligen inte går.
Vad gör man då?
Nej, men man gör väl två små snitt i håret någonstans som inte syns. Och så går man in och lossar huden ner till typ yttre ögonbrynen. Och så drar man bara. Och så drar man åt det som att man drar en, alltså en, vad heter pungen till?
Hästsvans.
Tack. Och det ingreppet fanns ju inte för 15 år sedan. Alltså det har ju uppfunnits för att unga också ska liksom göra det. Och nu är ju inte det så här svinvanligt bland liksom 20-åringar.
Från Eslöv.
Nej, och inte 20-åringar någonstans. Det är inte vanligt i USA heller. Men att det ens finns.
Men också för att man liksom, det är som att ögonbrynen ska inte gå ner utan de ska liksom
nej, de ska vara som sådana i Star Trek typ.
Pinnar.
Ja.
Wow. Jag lär mig så mycket. Ja. Men för att jag kan vara verkligen sådär chockerad över, aha, kan man göra det här? Mm. Att man, så jag vet inte ens vad jag, alltså att det finns så många sätt att förändra sig på, att man inte ens vet att man hatar sig själv så mycket.
Nej. Men sen är det så här, de lever ju typ i en värld där så här, det tycker jag också är jävligt intressant så här, vad man får ut av sitt utseende. Alltså för dem finns det ju ändå en logik i det. För att ja, så här, de tjänar ju pengar på sitt utseende. Mm. Men det märkliga blir ju när liksom typ svenska ungdomar, alltså att man är inne på de här sociala medierna, man ser de här personerna hela tiden. Och man präglas ju av en vibe som är, för att bli lyckad så ska du se ut så här. Men så här, tjejen från Eslöv får ju inte ett piss för att hon typ går och gör fillers. Alltså förmodligen kan det ju till och med få omvänd effekt.
Ja, verkligen.
Det finns ju något som heter skönhetsparadoxen, som är att inom vissa branscher, till exempel akademin, så kan det vara en nackdel om du typ är för snygg och är kvinna.
Ja. Alltså, men det, jag tänker att skönhetsparadoxen, det är sådär som det är att vara kvinna. Jag tror faktiskt att det är med.
Du säger det i underkniven, ja. Det är så jävla bra. När du säger så, damn, det är så damned if you do, damned if you don't.
Att man så här, alltså man blir så straffad om man är okvinnlig och ful. Alltså det har jag ju blivit hela mitt liv. Tjock, liksom punkare, hårig. Alltså bryr sig ingenting. Och vara lesbisk också, det är ju inte populärt. Men sen så blir liksom, man blir straffad för det. Men sen när man försöker göra liksom, vara lite mer normativ och passa in, nej men då straffas man ju för det också. Speciellt om man är då vad ska man säga, alltså man är för horig.
Ja gud ja. Men jag tycker att det är jävligt intressant med alltså jag tycker att det är alltid lite så osmickrande, eller så här, jag spekulerar inte så gärna i vad andra, alltså när jag pratar med folk då om skönhetsingrepp, så är det många, speciellt kvinnor, som har en ganska så här, de är ganska provocerade typ, eller man känner att det finns en ganska stark lite så aggression mot skönhetsingrepp typ. Aha. Eller liksom mot fenomenet att och jag undrar verkligen, för den känns aldrig så genomtänkt när de försöker förklara. För att det är en sak att säga så här, det kommer inte från en sund plats. Nej. Typ. Så här, man bara, nej men alltså please, I know. Mm. Men att samtidigt vara så klandrande och skuldbeläggande och liksom arg på personerna, det tycker inte jag, det doesn't make sense.
Ska jag säga vad det handlar om? Det handlar så himla mycket om så att kvinnor ska vara naturligt vackra. Mm. Och när kvinnor blir vackra av operationer, då är det orättvist.
De känner sig hotade typ.
Ja, att det är orättvist att andra kvinnor blir vackra. Jaha, men det där, alltså, det där är fusk. Jag hade också kunnat, ja men gör det då. Och det är klart att jag menar, vilken tänkande feminist som helst fattar att det är helt stört att gå och operera sig, att skaffa sig själv en sån smärta för att förändra sitt utseende, för att passa in. Men jag menar, vi måste ju kunna diskutera det på liksom andra parametrar, eller jag säger.
Ja, men då tycker man väl synd om den personen i sådana fall.
Ja, men jag tror jättemycket att det är, alltså på det sättet vi såg typ så silikonbrudar på 90-talet, att man är så här, du kommer och du tar våra män och du är dum i huvudet och
säkert.
Man blir tillskriven en annan personlighet på grund av hur man ser ut. Jag förstår verkligen det där med att man inte ska se ut på ett speciellt sätt i akademin för att man inte tas på allvar om man är vacker.
Precis. Det säger ju du också i första avsnittet ju, att så här, har man typ en sån Paradise Hotel look så anses ju det den slags liksom femininitet kopplas ju samman med massa såna tankar om att man är blåst typ. Men jag vet inte, jag menar, jag tror att jag har gjort typ 7 eller 8 plastikoperationer. Och har ju liksom aldrig pratat om det förrän nu i det här programmet. Och jag, alltså en del av det hade säkert att göra med att, eller har säkert att göra med att jag, alltså jag håller ju inte med om vad någon liksom med negativa tankar skulle tycka förmodligen.
Mm.
Förutom de här uppenbara sakerna då, att jag kanske inte gör det från en jättesund plats.
Nej.
Men det är ändå inte så jävla kul liksom att bli så, jag vet inte, det är läskigt.
Vad är det som inte är kul?
Alltså om, bara tanken på att folk ska liksom hålla på och prata om alltså utseende.
Vet du vad? Jag tror, ja, men ut, alltså jag tror liksom inte att folk kommer kritisera, och också för att du är kille. Jag tror liksom inte att du kommer bli, att du kommer få så mycket kritik.
Nej, men grejen är att det är inte så mycket kritik jag är rädd för, utan mer så skitsnack typ. Men det som jag fattar, och det är ju helt på riktigt, det som jag fattar i det här programmet är ju att så här, aha, men vänta, det skitsnacket har ju redan pågått. För det är ju visst folk som har sett under ganska lång tid.
Det är otroligt att du liksom till och med hunt down en person som du har hört snackat skit om dig en gång.
Arga tjejen.
Arga tjejen. Vi har alla haft den i vårt liv.
Ja. Precis.
Men tycker du att det är obehagligt? Det är liksom det mest obehagliga för dig, att folk i Stockholm eller på stan skulle prata om att du har gjort operationer?
Ja, jag tror typ det. Ja. För att alltså rent så här, alltså om någon kommer kritik typ, alltså då är det så här, antingen håller jag med eller så håller jag inte med. Alltså det har jag inget problem med. Utan det är precis, det är mer det skitsnacket. Men det som jag har fattat då, som jag tror att det här programmet kommer göra, eller det har typ redan hänt. Alltså det har varit så en sån katarsis att typ göra det här, för jag är så, jag har, det känns som att jag har tagit bort, det är jag som har gett folk den makten. Alltså om jag säger så här, men jag har plastikopererat mig, då var ju skitsnacket då. De kan ju inte komma och vara så här, du, Erik har gjort, han har gjort en plastikoperation. Den andra kommer ju inte vara så, va? Utan den kommer ju vara så här, men ja, han har ju han har sagt det redan.
Han har gjort en tv-program.
Ja, exakt. Och det känns redan så jävla skönt.
Ja, men tycker du att när du inte berättade för folk och var så hemlig med det, vad låg skammen i? Var det att inte vara nöjd med sig själv och ta till liksom sådana lösningar?
Jag tror, jag, i under kniven går jag ju i terapi också. Jag träffar min gamla terapeut Malou, som jag älskar. Och jag kom ju på det när jag jobbade med programmet. För jag har verkligen, det är ju lite därför jag träffar så många olika personer. För jag försöker förstå så här, okej, den här typ Tessa, hon blir ju diskriminerad för hur hon ser ut. Men hon är ändå öppen med det typ.
Gud vad hon blev diskriminerad. Alltså just det där med att folk så här skriker på henne.
Ja, alltså hon var ju på McDonald's och folk så här kastade mat på henne. Alltså det är, folk är så vidriga. Men det som jag fattar till slut är ju så här, det som jag skäms för är ju inte att typ att någon skulle se mig som typ omanlig till exempel. Alltså man bara hello typ, alltså snälla, jag har varit bög ganska lång tid nu. Det har liksom hänt. Och jag är typ har förlikats med den. Jag vet typ, jag är bekväm med typ vart jag ligger på en sån feminin maskulin. Utan det som jag har varit rädd för, alltså att jag strävar så jävla hårt efter att typ vara perfekt för att känna att jag duger. Om man gör det så vill man ju inte att folk ska liksom veta om att man gör det. Alltså jag vill ju inte att folk ska se att jag, ja, för man skäms ju inför sig själv typ.
Ja, det där är, jag har typ aldrig ens strävat mot det. Jag har varit så här, fuck det, jag kommer aldrig kunna bli typ perfekt. Så jag har bara gett upp det.
Så har du gett upp det helt? Alltså jag fattar ju att så här, hudvård och så, det är ju inte bara rent vad man får ut av det rent så medicinskt. Det är ju också mycket så self-care. Men du håller ju ändå på mycket mer liksom skönhet, eller man ska säga.
Alltså jag kan säga, jag jobbar mycket med skönhet, men jag är ju en slarver hemma. Alltså jag är verkligen väldigt slarvig. Alltså det här är väldigt mycket gener tror jag. Att jag är så söt. Att jag har liksom den här huden och så. Ja, men jag tänker mycket mer så. Jag, i så fall hade jag nog varit mer så ätstörd och kanske bantat hela tiden. Alltså det hade jag ju inte mått så bra av. Nej, men jag har nog helt, alltså jag har bara, jag tror att det har att göra med att jag har levt feministiskt så länge. Att jag liksom bara, nej men jag måste nog söka min lycka på annat håll. Alltså jag får lösa det här på annat håll. Alltså jag är ju inte en sån normis brud. Alltså är man redan så, har levt lesbiskt, alltså har... Nej.
Mm.
Ja, vi får se.
Det är ju bra.
Hur det blir med min profilo.
Mm. Men alltså den kan du ju gott göra.
Ja.
Jag kommer säkert också testa det någon gång för att se. Det är ju kul att testa saker.
Men jag är så smärt, jag är så rädd för smärta.
Ja, men det är ju ganska många stick känns det som.
Mm.
Och nu tror jag att det ondaste stället man kan göra fillers genom läpparna. Det är ju så fucking jävla pissont. Ja. Det gör säkert mindre ont det här, men ändå många stick.
Men då kommer jag få lugnande.
Mm. Alltså, vad då kan man få det av Sara?
Nej, jag kommer inte göra det av Sara. Jag har en annan klinik. Okay. Nej, men att då kan jag få typ någon tablett tror jag. För att hon är läkare.
Kan inte du ge mig namnet på den här kliniken sen? Gud vad trevligt.
Få. Du kan verkligen få. Jag gör en massa grejer där.
Gud vad trevligt.
Och när jag säger massa grejer så menar jag bara en vanlig ansiktsbehandling. Ja. Jag har gjort min melasma där.
Får du en lugnande även inför ansiktsbehandlingen?
Nej. Jag är, alltså, jag är ganska nojig och rädd för sånt.
Okay.
När man är hemma.
Mm.
Okej, men när har det här premiär då?
12 januari.
Ah, så pass snart.
Mm.
Kul.
Och sen, det går ju då i gammal tv i SVT1 22.00 för att vi får inte visa det på barntid. Så går det varje onsdag, samma tid, samma kanal. Men alla fyra avsnitten kommer också direkt på play. Så från och med den 12 kan man se alltihop.
Alltså det är så bra tv, jag är så glad för att ha gjort det där.
Tack.
Modigt också. Kul.
Ja men tack. Men det, jag hade inte vågat om jag visste från början att det skulle bli så. Det är liksom, det är för sjukt. Det är livet. Jag är så att man ens får visa. Alltså jag förstår inte att man kan typ, alltså det är verkligen så, får en programledare göra det här typ i SVT. Ja. Men det får man. Plastikoperationer är faktiskt inte olagligt.
Nej precis, och de kommer ju aldrig gå ut med att de har bekostat allting.
Men precis. Men det här måste bli förtydligat att det är ett skämt.
Alltså, ja, precis, inte... annars kommer liksom SVT kissa på sig.
Ja.
Tack så mycket för att du kom hit till Ung i huden. Jag heter Kakan Hermansson.
Jag heter Erik Galli. Och det här var Under kniven i Under huden.
Att du på här och avslutar.
En podd från Allermedia.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.